Vi ska idag gå in på ämnet andligt ledarskap. Det är inte detsamma som att vara pastor, även om en pastor är ett utmärkt exempel på en andlig ledare. Man kan vara skolevangelist, man kan vara bönegruppsledare, man kan vara kompis på jobbet som ska hjälpa en nyomvänd arbetskamrat att finna sig till rätta i trons första grunder. Det finns andliga ledare på många nivåer. Det finns andliga ledare för 1000, det finns för 100, det finns för 50, det finns för 10, det finns för 1. Så att vi lägger inte in något kvantitativt värde i det här begreppet. Hur många är det som blir ledda av mitt ledarskap? Utan vi ska bara syssla med kvaliteten. Vad vill det säga vara en andlig ledare? Och vad vill det inte säga? Vi ska gå till Petrus första brev. Och där ska vi läsa de 4 första verserna. Det första Petrusbrevet, verserna 1-4. Till era äldste riktar jag nu denna maning, jag som själv är en av de äldste och kan vittna om Kristi lidanden. Jag som också ska få dela den härlighet som kommer att uppenbaras. Var herdar för den jord som Gud har anförtrott er och vaka över den. Inte av tvång utan självmant så som Gud vill. Inte av vinningslystnad utan av hängivenhet. Uppträd inte som herrar över dem som kommit på er lott utan var föredömen för jorden. Då ska ni när den högste herden träder fram krönas med ärekransen som aldrig vissnar. Här står inte talat om hur man bär sig åt. Det här är inte någon lektion i pedagogik eller i psykologi eller i konsten att manipulera en äldstekår eller en församlingsstyrelse. Det är inte hur man får balans i en bönegrupp. Det är ingenting sånt. Utan det här är något väldigt enkelt. Det handlar bara om vad man är och framförallt vad man har för drivfjäder, vad man har för ledmotiv i sitt hjärta. Både vad man har och vad man inte har. Vaka över den, inte av tvång utan självmant. Och det här, det är en nyckelregel, inte alls bara i allt ledarskap utan i all lydnad överhuvudtaget. Så fort som det känns som tvång, då är det något fel någonstans. Därför att Gud vill att lydnaden ska välla fram som en naturkraft ur vårt inre, därför att vi har tagit emot Guds kärlek. Du kan se hur Paulus skriver till Filemon. Vi slår upp det lilla brevet till Filemon. Du vet hur det var. Det var en slav som hette Onesimus som var i Filemons ägo och som hade smitit sin väg. Och så dyker han upp hos Paulus. Och Paulus tycker att ja, det där är väl inte riktigt bra att han går här. Han skulle ju vara hos Filemon. Rätt ska vara rätt. Även om jag behöver honom så är det rätt och riktigt att jag skickar tillbaka honom. Men jag får naturligtvis skicka ett litet brev med honom så att han blir väl emottagen när han kommer tillbaka. Och vi kan börja läsa i 12:e versen. När jag skickar tillbaka honom till dig är det som om det vore en del av mig själv. Jag hade helst velat ha honom kvar hos mig för att han skulle vara mig till hjälp i ditt ställe när jag nu sitter fången för evangeliets skull. Men utan ditt samtycke ville jag ingenting göra. Det goda du gör ska inte ske av tvång utan av fri vilja. Allt det goda vi gör ska inte ske av tvång. Det ska inte ske av pliktkänsla. Det ska inte göras för skams skull. Det ska inte göras för att vi ska slippa det där dåliga samvetet över att vi inte vittnar så ofta som vi borde. Det finns en massa falska motiv i all vår lydnad. Och de falska motiven ställer till en väldig massa trassel när de kommer in på ledarskapsnivå. Det är trassligt nog när vi går och bökar med de här motiven man och man emellan. Men när det kommer in i ledarnivån så blir det extra trassligt. Allt ska ske av fri vilja och inte av någon form av yttre press. Därför du vet hur det är. Djävulens taktik är alltid enkel, brukar jag säga. Antingen så ska han ha oss att sitta ner, gärna sova på köpet, ligga ner, utslocknade. Eller också om det är så vi ställer oss upp på lite spagettimjuka ben sådär, va, så får man en spark i baken så man flyger iväg. För nu ska man göra saker. Då får man hans hjälp. Nu är det bråttom, nu är det bråttom, nu är det bråttom, säger han. Och så kan man känna sig att man kommer att göra saker av tvång. Det är en balans det här, att liksom kunna flyta fram i anden tillsammans med Gud. För då förlöses den funktionen att det man gör, det sker av fri vilja. Det är kärleken som fungerar i ens liv och inte någon form av yttre tvång. Man kan ha alla möjliga andra ambitioner också, som liksom pressar en själv. Men det är bara när man vandrar i anden på ett mjukt och naturligt sätt som det här förlöses. Det ska ske av fri vilja och inte av tvång. Det gäller för all vår lydnad. Och det är en härlig regel. Den är svår att leva efter. Jag kan inte säga att jag har hittat riktigt melodin i mitt eget liv. Men jag har anat lite grann en ton i fjärran av det. Och jag ser att det står här i skriften. Så att jag håller på att leta mig åt det här hållet. Och jag önskar att ni ska kunna göra detsamma. Därför jag tror det är väldigt välsignat att kunna göra det. En andlig ledare. Vad är det för en figur? Ja, det är en person, kan vi säga, som går före de andra. Emot vad? Emot fienden. Det är en person som tar första stöten. Vi tittar lite grann i Markus 10 kapitel. För du vet hur det var där. Jakob och Johannes, de säger plötsligt till Jesus så här, att i ditt rike så vill vi sitta på din högra och din vänstra sida. Och Jesus säger inte att sådana hedersplatser finns inte, för vi sitter på samma träbänkar allihopa i himlen. Utan han säger att ja, visst finns det en höger och en vänster sida att sitta på, men det kan inte jag lova bort vem som ska sitta där. Och så anar han liksom att det finns ett sidomotiv i det här. Jakob och Johannes var hängivna Herren, men så fanns det ett litet annat motiv också. Och så börjar han undervisa dem om att det motivet, det duger inte. Och det var inte bara så att det fanns hos dem, det fanns hos alla de andra också. Vi ska se hur det står här. När det är 41 versen. När de andra 10 hörde detta blev de förargade på Jakob och Johannes. Det var ju illa att de skulle hinna först, inte sant? Ja. Jesus kallade till sig dem och sade: ni vet att det som räknas som härskare är herrar över sina folk och att förstarna har makten över folken. Men så är det inte hos er. Den som vill vara stor bland er ska vara de andras tjänare, och den som vill vara den första bland er ska vara allas slav. Människosonen har inte kommit för att bli tjänad, utan för att tjäna och ge sitt liv till lösen för många. Jesus fullbordade sitt ledarskap genom att gå först och utlämna sitt liv först. Många av er har kanske gjort vapenfri tjänst, men det var inte så vanligt när jag gjorde militärtjänst. Jag är ju gammal. Utan jag låg på infanteriet i Sollefteå av alla förfärliga ställen. Och där minns jag fortfarande, vi satt i en vacker skogsbacke en sommar förmiddag och läste i soldatinstruktion i fält. Där fanns en bild. Det gick en patrull på 5 man över en åker. Och så ligger en krypskytt bakom en buske. Och han skjuter ledaren för den här patrullen. Man ser hur ledaren liksom sprattlar till och håller på och stupa i backen. Skjut ledaren först, står den under. Det är klart. Det är enkel taktik. Och en ledare är den som går i den mest utsatta positionen. Det är ledarskap. Om någon ska stå mitt i regnet av djävulens alla brinnande pilar. Om det är någon som med sitt liv ska skydda jorden, så är det herden, det är ledaren. Därför säger Petrus här, var herdar för jorden. Var herdar för den jord som Gud har anförtrott er och vaka över den. Inte av tvång, utan självmant. Herren ska få förlösa oss i vårt inre till att vilja, till att spontant önska att just stå i den utsatta positionen för att skydda de människor som Gud har anförtrott den. Det är ledarskap. Vi igenkänner detta ledarskap genom hela Bibeln. Mose. Tänk när han kommer inför farao, en sån utsatt position. Hela tiden vågar han livet. Farao hade ju när som helst kunnat ta honom i nackskinnet och avliva honom. Tänk på Daniel och på hans tre vapendragare. När Daniel blir kastad i lejongropen eller när de andra tre blir kastade i den brinnande ugnen och så vidare. Ett sånt ledarskap, en sån risk. Ökat ledarskap är alltid en fråga om ökade anfäktelser och mänskligt att döma en ökad risk. Det är att bära större bördor för andras skull. Människosonen har inte kommit för att bli tjänad utan för att tjäna och ge sitt liv till lösen för många. Vi ska nu gå in på ett speciellt förhållande i ledarskapet. Och det vill jag börja att belysa ur Gamla testamentet. Det är lite mera hur ledarskapet, det andliga ledarskapet fungerar i jämförelse, ska vi säga, med jordiskt ledarskap. Ska vi bli en Per G. Gyllenhammar, fast med andligt förtecken? Ska vi bli Nicolängare allihopa och liksom utöva ett ledarskap som ser likadant ut? Fungerar efter delvis samma principer, även om vi inte har gått på någon New Age-konferens för att lära oss det nya ledarskapet. Eller hur fungerar ett andligt ledarskap? Vi går till profeten Hosea. Och där ska vi tjuvtitta lite i 13 kapitlet och läsa verserna 9-11. Hosea, vad var det för en figur? Han var profet i det norra riket, det som kallades för Israel, ibland kallades det för Efraim. Du vet, efter Salomo så föll det judiska riket sönder. De 10 norra stammarna bildade en egen enhet med huvudstad i Samaria. Och de 2 södra stammarna, Benjamin och Juda, bildade en enhet med huvudstad i Jerusalem. Hosea kommer efter Daniel som kommer efter Hesekiel. Ja. Nu var det så här att i det norra riket blev det ett väldigt hastigt sönderfall, andligt sett. Det var så här att kungarna i det norra riket, de ville inte att folk skulle springa bena av sig till Jerusalem och delta i tempelgudstjänsterna där. Det var politiskt inte så gångbart i det norra riket, utan det förbjöds och så satte man upp egna helgedomar istället. Och där blev det all sköns andligt mishmash. Och därför gick det norra riket under ganska snabbt också politiskt sett. 722 intog assyrierna Samaria och förde bort stora delar av folket i fångenskap till Assyrien. Och det är alltså en annan fångenskap än den babyloniska fångenskapen som kom 586 när Jerusalem förstördes. Alltså, vad kan det bli, 140 år senare ungefär. Därför det andliga sönderfallet i Juda var inte lika snabbt som i Israel. Nu är det så här. Hosea, han var verksam i Israel en kort tid innan riket upphörde. Och han talar väldigt starka varningsord. Han talar också om hur folket ska komma att försingras. Och ni vet, de judar som återvänder till Israel idag är i stor utsträckning de som förskingrades då. Därför att de som återvände från Babylon, det var bara de som fördes bort i fångenskap från det södra riket 586 före Kristus. Det var bara Juda och Benjamin stam som folk kom tillbaka då. Men nu sker en återvandring av Israels alla 12 stammar. Det är det som gör den här tiden så spännande. Nu är det så att den lilla text vi ska läsa här i Hoseas bok, den är så att säga ett bokslut ifrån Guds sida över den här kungatiden i Israel. Herren säger: det har blivit ditt fördärv, o Israel, att du satte dig upp mot mig som var din hjälp. Var är nu din kung som skulle bereda dig frälsning i alla dina städer? Och var har du dina domare? Du som sade: låt mig få kung och furstar. Ja, en kung ska jag ge dig i min vrede, och i min förgrymmelse ska jag återta honom bort. Det är Hosea 13 kapitlet, verserna 9-11. Genom sin profet nämner Gud här två typer av ledarskap. Det ena är det konungsliga ledarskapet och det andra är domarens ledarskap. Var är nu din kung som skulle bereda dig frälsning i alla dina städer, säger Gud. Det är en utmaning i frågan. Man skulle nästan vilja säga att det är lite ironi, fast Gud brukar ju inte vara ironisk. Vi anar både på och mellan raderna att det här var inte Guds modell. Vi ska strax se på det. Och Gud frågar: var har du dina domar? Du som sade: låt mig få kung och furstar. Där har vi Guds modell för ledarskapet. Domaren, det var det Gud hade hittat på. Kungen var det människorna hade hittat på. Och nu har vi kommit så långt på den här terminen så vi förstår att det som människor hittar på, det brukar inte bli så bra. Har man sina käpphästar så har man, inte sant? Ja. Och därför så måste vi bekanta oss med dessa två typer av ledarskap. Vi ska gå till femte Mosebok. Det sista kapitlet. Och så ska vi läsa lite grann om Mose. För Mose var ju en andlig ledare som Gud hade satt dit. Ska vi se vad det heter om honom. Femte Mosebok 10-12. Femte Mosebok 34:10-12. Men i Israel framträdde inte mer någon profet sådan som Mose, med vilken Herren hade umgåtts ansikte mot ansikte. Ingen, om man tänker på alla de tecken och under som Herren hade sänt honom att göra i Egyptens land, med farao och alla hans tjänare och med hela hans land, och om man tänker på all den väldiga kraft som Mose visade och på alla de stora och fruktansvärda gärningar som han gjorde inför hela Israel. Här får vi en lite annorlunda bild av det här ledarskapet. Vi får veta för det första att Mose, som var en ledare efter Guds sinne, han var profet. Och han var en man som gjorde väldiga kraftgärningar. För i princip fungerar det så här att ju större ledarskap som är givet av Gud och som man alltså inte har tagit sig själv och som inte är givet av människor, utan ju större ledarskap Gud lägger i din hand, desto större blir din börda, men desto större blir också Guds bekännelse till din tjänst i form av under, tecken och kraftgärningar. Och det står om Mose att han var profet. Lite provisoriskt kan vi säga att det så länge, tills vidare får stå för detta att han vandrade i anden. Vi går så till andra Mosebok, 18 kapitlet. Så ska vi se att Mose, han har en titel till. Han betecknas inte bara som profet, utan här möter vi också Mose så som domare. Andra Mosebok 18. Vers 13. Dagen därefter satte Mose sig för att döma folket, och folket stod omkring Mose från morgonen ända till aftonen. Mose fungerade som profet och som domare. Nu är det så här att alla såna här ord vi använder, de kan ibland må väl av att definieras. För ibland så spårar våra tankar iväg åt fel håll när man hör ett ord som man lägger en annan innebörd i än det bibliska innehållet. Så kan det väldigt lätt bli med domare. Du vet, man tänker sig en gubbe som sitter bakom ett domarskrank med en stor lagbok framför sig. På ena sidan så har han en åklagare, på andra sidan finns en försvarsadvokat, och så står den anklagad framför. Och domaren, han stämplar ut här 3 års straffarbete, villkorligt, dagsböter, skyddstillsyn, rättspsykiatrisk undersökning, internering, ja, han bestämmer en massa påföljder och en massa straff. Men när vi tänker på domarämbetet på det sättet, då är vi inte längre på biblisk mark. Det är vårt domarämbete det här, men inte Bibelns. Därför att en domare som ska döma ut 3 års straffarbete, han måste ha en rättsapparat bakom sig. Det måste finnas fängelser, det måste finnas fångvaktare, det måste finnas allt möjligt sånt här. Och ingenting av allt detta finns i Bibeln. Så att Mose, han var en domare, men det fanns ingen fångvårdsanstalt, eller vad vi ska kalla det. Det fanns ingen kriminalvårdsstyrelse, det fanns inga skyddskonsulenter, det fanns inga nyckelpigor, det fanns ingenting. Utan det fanns bara en domare. Och det låter ju lite konstigt det här. Hur i all sin dag skulle det fungera? Jo, principen är väldigt enkel. Det goda du gör ska aldrig ske av tvång utan av fri vilja. Och därför är Gud en Gud som aldrig, aldrig, aldrig genomför sina avsikter med hjälp av tvång. Alltså finns det heller inget utrymme för några fångvårdsanstalter. Och för någon inlåsning. I vår mening. Vad skulle de då med domare till? Jo, domaren var satt av Gud till att uppenbara Guds vilja för Guds folk. Det kan ju hända också ibland Guds folk att man kommer i oenighet om saker och ting. Det kunde finnas många sorters rättstvister också ibland judarna. Han har varit ute och kört med min kamel och lämnat tillbaka den bucklig eller någonting sånt här. Ja. Så ska det då avgöras hur man ska förfara med den uppkomna situationen. Vad gör man då? Man går tillsammans, tar kamelen med sig och går till domaren, och domaren tittar på bucklarna. Och bestämmer till exempel hur de två ska göra upp sinsemellan. Ja, men om de inte gör det då? Ja, det är upp till dem. Domaren uppenbarar Guds vilja. Men han tvingar aldrig människorna att följa denna. Och domaren var en man som var kunnig i Guds lag, men domarämbetet var också alltid profetiskt. Och när du läser genom hela domarboken till exempel, där det dyker upp en massa gubbar som alla kallas för domare, så ser du också, de är alltid profeter. Det fanns en gumma också som var domare, hon hette Debora. Men i vilket fall, det var alltid profetiskt, det här ämbetet. Och det fanns ingen maktapparat. Utan i alla sammanhang avkunnade domaren bara ett Guds domslut. Han uppenbarade Guds vilja, men hade ingen makt till att tvinga människor att följa. Detta handlar inte bara om rättstvister och meningsskiljaktigheter, utan Mose var ju satt att leda hela Israels folk. Han hade ingen hemlig polis. Han hade inga vapen. Han hade ingen reservstyrka av något slag. Inga tvångsmetoder. Han kunde inte ens öva utpressning på folk och säga att om ni inte gör som jag vill så avgår jag. De skulle bara ropa halleluja allihopa och så skulle han... Och förresten så hade Gud sagt till dem att du ska sitta kvar här, så att du får inte alls få göra på det viset. Han hade ingen makt. Förstår ni? Och hur ofta var det inte så att folket knorrade mot Mose, som det står i gamla översättningen? Knotade och klagade. Hur ofta var inte hans ställning hotad, så att han var tvungen att gå på knä inför Gud och säga att jag klarar inte det här. Nu har jag sagt vad du har sagt till mig. Det har jag sagt till folket och de gör inte som jag säger. Vad ska jag göra? Vad ska jag göra? Jag är hjälplös. Han hade ingen makt. Och det var helt upp till folket hur mycket man ville följa den uppenbarelse av Guds vilja som han, Mose, gav i egenskap av andlig ledare. Nu ska vi gå till domarbokens sista kapitel och sista vers. Det är 21 kapitlet och 25 versen. För där finns också ett bokslut. Men det är ett bokslut över domartiden. Och det står så här: vid den tiden fanns ingen kung i Israel. Var och en gjorde vad honom behagade. Och det vet vi precis hur det blev. Det blev en röra utan någon ände och något slut. Det slutade med inbördeskrig, så att Benjamins stam var nära att bli utrotad. Folket avföll till all sorts avgudadyrkan. Det var en väldigt risig tid. Och Israels politiska fiender hemsökte landet gång på gång på gång. Därför att folket levde som det gjorde. Visst fanns det domar. Men vad de sa, det tog man med en nypa salt och med en klackspark. Det var inte så petigt. Vi har väl lite förstånd vi också. Och jag gör vad jag känner för. De uppenbarade Guds vilja, men hade ingen makt att tillse att den vilja som uppenbarats också blev genomförd. Det rådde en liberalism utan like. Och det slutade med ett totalt kaos. Det är ju då lätt att tänka så här att ja, det var ju ingen vidare bra ledarskap det där. Det funkade inte. Och det var precis vad folket tänkte. De tänkte, det där ledarskapet, det funkar inte. Vi måste göra på något annat sätt. Vi måste genomföra några samhällsreformer För det är ju alltid samhället det är fel på, det har det alltid varit. Det är aldrig människornas synd det handlar om, utan det handlar om samhällets fel. Så vi ska gå till första Samuelsboken, 8 kapitel, och se vad folket hade tänkt ut för en bra lösning på den här villevallan som avslutar domartiden. Jag tror att vi ska läsa hela 8 kapitlet. Den sista fungerande domaren hette Samuel. Han var profet och han var domare. Hans söner tog över efter honom, men de vandrade inte på Herrens vägar, de vandrade inte i anden. Och därför var deras domartjänst bara ett hinder för folket. Det står så här: men när Samuel blev gammal satte han sina söner till domare över Israel. Hans förstfödde son hette Joel och hans andra son Abia. De hade sitt domarsäte i Beer-Seba. Men hans söner vandrade inte på hans väg, utan vek av från den och sökte orätt vinning. De tog mutor och förvrängde lagen. Då församlade sig alla de äldste i Israel och kom till Samuel i Rama, och de sa till honom: du är ju nu gammal och dina söner vandrar inte på dina vägar. Så sätt nu en kung över oss till att skipa rätt bland oss så som alla andra folk har. Men Samuel ogillade att de sade så: ge oss en kung för att han må skipa rätt bland oss. Och Samuel bad till Herren. Då sa Herren till Samuel: lyssna till folkets ord och gör allt vad de begär av dig. Ty det är inte dig de har förkastat. Nej, mig har de förkastat eftersom genom att de inte vill att jag ska vara kung över dem. Som de alltid har gjort från den dag då jag förde dem upp ur Egypten ända till denna dag, genom att de har övergett mig och tjänat andra gudar, så gör de nu också mot dig. Så lyssna nu till deras ord. Dock må du högtidligt varna dem och förkunna för dem den kungs rätt som kommer att regera över dem. Och Samuel sade till folket som hade begärt en kung av honom allt vad Herren hade talat. Han sade: detta blir den kungs rätt som kommer att regera över er. Era söner ska han ta, och han ska sätta dem på sina vagnar och hästar till sin tjänst, eller också ska de tvingas att springa framför hans vagnar. Andra av dem ska han ta och sätta till sina över- och underhövitsmän, och andra ska tvingas att plöja hans åkerjord och inbärga hans skörd och tillverka hans krigsredskap och hans vagnsredskap. Era döttrar ska han ta till salvoberederskor, kokerskor och bagerskor. Era bästa åkrar, vingårdar och olivplanteringar ska han ta och ge dem åt sina tjänare. Och han ska ta tionde av era sädesfält och era vingårdar och ge åt sina hovmän och tjänare. Dessutom ska han ta era tjänare och era tjänarinnor och era bästa ynglingar, likaså era åsnor, och använda dem för sitt behov. Av er småboskap ska han ta tionde, och ni ska vara hans trälar. När ni då ropar om hjälp för den kungs skull som ni själva har utvalt åt er, då skall Herren inte svara er. Men folket vill inte lyssna till Samuels ord, utan sade: nej, en kung måste vi ha över oss. Vi vill bli lika alla andra folk. Vi vill ha en kung som skipar rätt bland oss och som drar ut i spetsen för oss till att föra våra krig. Då nu Samuel hörde allt detta som folket sade, framförde han det till Herren. Men Herren sade till Samuel: lyssna till deras ord och sätt en kung över dem. Då sade Samuel till Israels män: gå hem var och en till sin stad. Vad var det de önskade sig? Jo, de säger till Samuel: ge oss en kung för att han må skipa rätt bland oss. Men de hade ju redan det. De hade ju domare som skipade rätt på heltid. Det behövdes ju inte mer av den varan. Jo, det de ville ha, det var en gubbe som både skipade rätt och tvingade människor att följa den rätt han hade skipat. Det var vad de önskade sig. Ge oss ett ledarskap med makt. För annars blir det ingen ordning i det här landet. Nu har det varit soppa länge nog här. Nu står vi inte ut. Vi kan inte ha det så här. Vi måste ha en ledare som kan föra våra krig och som kan hålla ordning i landet. Och Samuel, han blir bedrövad. Han går till Gud, och Gud uttrycker sin vrede. Varför det? Jo, därför att människorna ville inte av fri vilja följa Herrens uppenbarelse. Men de ville ha ordning på torpet ändå. För det är ju alltid bra att ha. Det är ju alltid skönt att ha ett samhälle som funkar. Det var tänkt så här att det skulle Gud ge dem som en gåva när de vandrade på hans vägar, i hans uppenbarelse, i hans ansiktesljus. Men så ville folket inte ha det. Uppenbarelse, det var nog bra att ta till ibland när man sitter i klistret och så. Ungefär som Saul när han tappade bort sina åsnor och gick ut för att leta efter dem och inte hittade dem, så säger hans tjänare till sist: men vi kan väl gå till Samuel och fråga. Jojamän. Visst, Guds visdom kan vara bra ibland. Men det får ju inte bli för mycket, man får inte bli fanatiker. Saul, han visste ju inte ens vem Samuel var, han frågade: vem är det? Så han sprang väl inte ner i kyrktörarna precis, Saul, vi kommer strax till det. Det man önskar sig är alltså en domare med makt över folket. Och Gud säger till Samuel så här: nu ska du varna folket ordentligt. De ska inte komma sen och säga att inte jag har gett spelets regler innan spelet började. Därför att det ni inbjuder är mänskligt godtycke. Mänsklig makt åtföljs alltid av mänskligt godtycke. Och detta beror på att makten är en av de målsättningar som den kötsliga naturen alltid har för sin verksamhet. Det är makt. Vår kötsliga natur vill alltid göra det goda genom att ta makten. Jesus säger: köttet är till intet gagneligt, allra minst till att göra det goda. Och detta är en allmän iakttagelse som också världens barn kan göra. Att makten har en fantastisk förmåga att urholka människan. Att locka fram det sämsta hos oss. Att på något sätt få allting i våra liv att vittra sönder. Ju mer makt vi får i våra händer, desto svårare har vi att göra någonting som är gott. Och Samuel, han varnar folket. Det här kommer inte alls att bli så bra som ni tror. Det kanske blir ordning på torpet, men ni kommer att bli trälar. Era söner kommer försten att ta. Era döttrar kommer han att ta. Han kommer att ta tionde av er småboskap. Han kommer att ta för sig det bästa av allting ni har. Hela det mått av frihet som ändå fanns i det gudomliga ledarskapet kommer att gå helt förlorad. Men folket, de vill inte lyssna på Samuel. Gammal gaggig gubbe. Nu sitter han där och tjötar om sina gamla käpphästar igen. Vad han är tråkig. Nu när vi redan har tänkt ut hur det ska vara. Det funkar ju så fint i de andra folken. Så de varningarna var på Helleberget. Men de varningarna blev givna ändå, därför att det skulle komma en tid då människorna fick göra ett bokslut. Var är nu dina kungar, de som skulle bereda dig frälsning i alla dina städer? Nu, några hundra år senare, när norra riket står inför sin undergång, så summerar Gud ner det här. Det gick precis som jag hade sagt. Precis. Ser ni det? Jag är inte säker på att människorna såg det då, men vi kan ju se det nu och dra lärdom av det. Gud ville istället vara konung i sitt folk. Vi säger så här: all äran och all makten tillhör Gud. För tanken var så här, att om en domare hade uppenbarat Guds vilja och en eller flera människor inte rättade sig efter den, vem skulle då utöva rätten i folket? Jo, Gud själv. Det var därför som fienderna ansatte Israels folk under hela domartiden. Det var Guds sätt att utöva tuktan över det folk som inte följde den andliga uppenbarelse som Gud hade gett genom ledarna. På det sättet fungerade Gud som konung över sitt folk. Makten över människorna låg inte i någon människas hand och gör det aldrig. Vår kamp är aldrig mot kött och blod utan mot ondskans andemakt. Människorna skulle söka Guds väg och stå rena inför Gud, så skulle Gud göra resten. Det har alltid varit Guds modell och kommer alltid att bli. Sök först Guds rike och hans rättfärdighet, så ska ni få rubb och stubb av det andra. Gud ville vara konung. Nu avsatte man Gud och sa till Gud att du har skött det där för dåligt. Det här blir inte bra. Det sköter vi bättre. Och därför säger Gud, som de alltid har gjort från den dag jag förde dem upp ur Egypten ända till denna dag, genom att de har övergett mig och tjänat andra gudar, så gör de nu också mot dig. Det säger han till Samuel. Här finns en upproriskhet som har varit i funktion sedan jag kallade folket ut ur Egypten. De har aldrig sökt mina problemlösningar. De har alltid sökt sina egna. Och därför har mitt ledarskap inte fungerat. Mitt maktlösa ledarskap.